Ni lyssnar på Tyresö Radio 91,4 och nu hör ni att det ekar, för jag är faktiskt på väg till en av Tyresös konstnärer, nämligen Charlotte Krook som bor på Granisringen. Så nu tänker jag ringa på här. Hej!
Hej Ann! Välkommen!
Tack! Vad fint, det var lätt att hitta hit, hörru.
Välkommen till mitt chateau på miljonärsprogrammet, Granängsringen.
Ja, det var en bra grej. Miljonärsprogrammet.
Ja, miljonprogrammet, vad är det för något? Miljonärsprogrammet.
Ja.
Här bor miljonärerna.
Ja, fantastiskt. Och du, titta här, du bor liksom på nedre botten och har liksom utsikt åt två håll här.
Ja, det är en genomgående lägenhet som kallas för radhuslägenhet. Det betyder att den är soteräng.
Aha.
Jag har alltså en liten uteplats med en liten trädgård vid köket. Norr, det blir mot innergården. Och sen så har jag balkong söder. Fantastiskt.
Och fantastiskt fina. Alltså det här, så här ser inte mitt hem ut, kan jag tala om.
Det gör inte det.
här är det starka färger.
Ja, jag älskar kulörer.
Ja.
Högre dimension kan man säga. Ja. Starka färger.
Får vi gå ut här på din balkong och
ja,
bara se vad vi...
Ja, gör det.
Mm. Åh, titta, det här rummet var ju också fantastiskt. Och fan, nu måste jag Charlotte tala om, vad är det som hänger i taket här?
Du menar i mitten? Oj, det är inte en drömfångare som många tror. Men det kallas en sköld.
En sköld.
Det är min kommunikation med den stora anden.
Ja.
Alltså, det är... ett direktiv, om man nu ska säga. Aha. Det är ett spontant ord som kom. Eftersom jag talar om vem jag är och vad jag vill åstadkomma i mitt liv. Mm. Den hänger centralt i taket, ner från taket. Och med allting som du ser här är ju gjort av mig.
Ja.
Konst, kläder,
exakt.
Kuddar, överkast.
Allting.
Medicinföremål, allt i princip är skapat av mig.
Helt fascinerande.
Så den här som hänger från taket, den har fjädrar och dekorationer i olika färger. Och törs inte säga att den är målad med mitt menstruationsblod. Men den är det faktiskt.
Här är det äkta grejer.
Här är äkta grejer, här är min kraft.
Ja,
min feminina kraft.
Ja, nu ska vi bara gå ut på den här balkongen.
Det kanske är bäst vi gör. Så
ja, vi gör det.
Fast.
Alltså, jag kan tala om så här, innan jag kom hit så tänkte jag att jag kommer nog inte träffa på ett vanligt hem. Jag kommer nog träffa på ett fantastiskt hem. Och nu har vi kommit till en fantastisk balkong.
Ja, och det är ju mer än en balkong. Det är ju ett utrymme, ett inglasat sådant från golv till tak. Med skjutbara fönster och till höger skjutbara dörrar. Och det är ljust och det är möjligt att få frisk luftsintag. Och här står jag och målar, så det är min ateljé.
Det är din ateljé.
Ja.
Och vilken, du har utsikt, alltså, även om du ser lite parkering framför.
Ja, men jag ser träden.
Ja, du ser träden. På andra sidan ligger kanelgrön, tror jag faktiskt.
Möjligt.
Alltså, och här ser man väl vitlöksgränd, tror jag. Ja.
Jag lägger inte märke till namnen sådär, men jag vet att när min son bodde hemma så gick han rakt över till Tyres gymnasium.
Ja.
Så jag bor på utsidan, eller på, man kan säga bakom sidan på Granängsringen, lite på höjden.
Ja.
Och det skadar ju inte. Och det är det som gör det möjligt att jag kan bo soterräng.
Just det.
Så här är det två trappor upp. Så jag har en granne som bor under mig med en trädgård.
Ja, alltså det är ju också fascinerande. Man ser alltså en fin trädgård där nere, som vilken villa trädgård som helst.
Ja. Så det betyder ju att jag tänker inte på att jag bor nederst i åtta vånings betongshus, att jag har sju eller åtta våningar betong på huvudet. Jag
och du som ändå känner lite energier.
Lite energier. Självklart. Alltså, jag förtränger.
Ja, men det måste ju innebära att det är helt okej att bo i det här huset då.
Alltså på ett sätt så är det ju precis som du säger, jag är oerhört sensitiv för energier och magnetfält och frekvenser och radiovågor och liknande. Och mänskliga medvetande form av tankar och känslor och så. Så jag är oerhört medveten om vad som händer mina grannar ovanför. Och det kan ibland kännas lite tungt att ha så mycket betong på mig. Men det finns en fantastisk poäng för mig, eftersom jag är så känslig för just magnetfält och frekvenser och sånt. Det är baksidan av min sensitivitet, den känsligheten. Och det är att jag bor på en radioskugga.
Jaha.
Och det var faktiskt en kvinna som är elallergiker som talade om detta för mig när jag beskrev hur jag bodde. Och jag suckade lite och jag såg då avsidan på att åh, så mycket betong och så. Mm. Ja, men det är ju tvärtom, sa hon. Du är förskonad från alla de här radiovågorna och så. Och det slog mig att när jag flyttade hit för 18 år sedan, och säkerligen är det så idag, att de flesta kan inte prata i mobiltelefon här.
Aha.
Nej, de måste gå ut hit.
De måste gå ut hit?
Ja.
Det var ju bra.
Så det är radioskugga. Och det är bra för mig i mitt skapande.
Ja, men det, och det måste jag säga, jag som har bott i Tyresö så många år, jag har alltid varit avundsjuk på de här lägenhetslösningarna. Jag tycker lägenheterna på Granängsringen är bland de finaste i hela Tyresö.
Jag håller med. Nu har inte jag sett så mycket annat, men lite grann.
Men det är luftiga lägenheter, stora rum.
Ja, fantastiskt. Ja. Och, ska vi gå in? Jag tänkte gå in. Också en balkong.
Ja, just det, här finns också en balkong. Ja. Och det är också en liten liksom, gullig balkong här. Ja. Som du kan sitta på. Nu går vi in och tittar på dina konstverk. Ja. För du är ju konstnär. För vi har inte ett dugg presenterat dig.
Har vi inte?
Nej, jag har bara sagt att jag kommer hem till Charlotte Krok. För jag tänker att alla i Tyresö måste ju veta vem du är.
Härligt. Ja,
säg, vem är du? Alltså, presentera dig. Vem är Charlotte Krok?
Det blir ju oerhört svårt.
Ja, jag vet.
Ja, den här tystnaden är kanske talande. Men samtidigt funkar inte i radio.
Nej.
Jag tror att för den personen som kommer hem till mig förstår vem jag är. För det är oundvikligt.
Ja, det med kan jag verkligen säga.
Ja, med allting som hänger här i form av indianföremål och utsmyckningar. Och mitt altare med min jättestora kristall och blommor. Och här hänger en bröllopskimono. En japansk bröllopskimono. Och det här har jag målat på sidan.
Mm-hmm.
Och här hänger en afghansk dräkt som är ceremoniell, som jag använt i olika ceremoniella sammanhang. Eftersom jag har arbetat mycket med indianernas kunskap och ceremonier i många år.
Hur länge har du varit konstnär?
From the very beginning. Ja, men det är faktiskt
sant. Ja, men bra svar faktiskt.
Ja.
Det är ingenting man bestämmer sig när man är 25 att nu blir jag konstnär.
Nej.
Nej.
Fast det är intressant att du säger så, för att det var väl kanske just i 30-årsåldern som jag bestämde mig för nu är det jag satsar på. För innan dess, när jag säger from the beginning, det är väl så att vi föds in i det här livet med olika förmågor och gåvor och sånt som ligger latenta. Och kanske överst på menyn, därför att det är det som det är tänkt att vi ska aktivera.
Mm.
Och då händer ju en massa saker i livet som gör att vi aktiverar just de talangerna och de begåvningarna. Och min mormor var konstnärinna.
Jaha.
Ja.
Mm-hmm. Och, vad målade hon för sorts konst?
Det är så svårt att beskriva i radio. Men hon var ju aktiv på 30-40-talet och reste väldigt mycket. Hon skrev också essäer, berättelser. Hon var violinist, professionell också. Så hela familjen på den sidan var konstnärer. Fransk-ryska människor.
Men får du vidare hennes arv eller har du en helt annan stil? Finns det någonting i dig som är...
Liksom, nej, inte riktigt. Hon hade väl med kreativiteten och lusten att formge och skapa. Hon var bildkonstnär och violinist. Så musiken och klangen och, var ju väldigt framträdande i hennes konst. Men hon gjorde inte lika starka, kolorerade bilder. Det är så distinkt jag gör. Det är så starkt. Jag älskar ju det som vågar ta ställning, det som inte är nej, utan är eller nej.
Det är inga mesiga färger här inne, det kan man inte säga.
Nej.
Nu måste vi gå runt här, för det här är som att gå på utställning.
Ja, men det är faktiskt många som har frågat, är det någon som har gjort hemma hos reportage hos dig? Nej, inte än.
Nu går Tyresö-raden ner på hemma hos reportage. Vi brukar inte göra det så ofta, det här är jätteroligt. Jag tror inte att det är många hem som är så här vackra faktiskt, Charlotte.
Ja, och då har vi ju redan gjort, alltså, lagt grunden i själva förutsättningen. Och jag håller med Granängsringen, som jag har bott på väldigt många ställen. Jag har bott i Skåne, jag har bott i Paris. Jag har bott i princip alla stadsdelar i Stockholms stad. Mina föräldrar bodde på Sveavägen och jag bodde i Bromma, jag bodde på Lidingö och så. Levt många liv i livet. Så jag har bott på väldigt många ställen. Jag har mycket att jämföra med. Och jag tycker ju Granängsringen som arkitektur och som område är ju helt exceptionellt, fenomenalt vackert och fint och bra tänkt.
Du har jättebra tänkt faktiskt.
Ja, den här innergården, den här parkliknande gården, bilfri och... formerna och alltså allt. Mm. Och min lägenhet är jättefin.
Ja,
så att, när du säger att det är väldigt fint här hemma, det är ju så att min konst naturligtvis är ju det som inreder.
Ja, men det var det jag tänkte på. Det var din konst jag tänkte på.
Ja,
att det var fint.
Ja.
Nu går vi in här i någon slags... Ja, är det ett arbetsrum det här? Din inomhusarbetsrum? För det är ingen ateljé, va?
Både och.
Är det både och?
Ja. Det här är min sons för detta sovrum.
Ja. Så han har också växt upp här, din son?
Ja.
Hur gammal var han när han bodde här?
41. Nej, jag skojar.
Han är 41 nu?
Nej, så gammal är inte jag. Nej, men det här med ålder... Så, nej, ålder och astrologiskt tecken...
Ja.
Det säger jag nej tack till.
Ja, det tycker jag är bra.
Därför att vi sätter oss själva i en väldigt obekväm liten box med rubrik på.
Ja, men det var inte så att säga. Nej, jag tänkte mer så här. Växte han upp i Tyresö, din son?
Nej. Växte upp på Södermalm.
Ja, okej. Okay. Ja. Gick han i skola i Tyresö?
Jag gick i gymnasium.
Ja. Mm. Vad heter din son?
Niklas.
Och efternamn?
Det vet vi inte riktigt. Han håller på att byta namn.
Jaha, okej. Okay. Men vad hette han för dem som kanske gick som klasskamrater?
Som jag, Krok.
Han heter Niklas Krok.
Mm, men det är så roligt för han är så stark och häftig så att nu ska han byta till ett annat släktnamn som Lagerstedt.
Mm.
Som är på min pappas sida. Hans mor heter Lagerstedt. Så nu vill han heta Lagerstedt. Så det är väl också ett sätt att markera sin egen identitet.
Och det är många som gör så idag.
Är det?
Byter namn. Ja, jättemånga som gör det.
Mm. Mm.
Nu måste du tala om vad vi ser på den här fantastiska väggen här.
Anledningen till att jag har så mycket på mina väggar, det är inte för att jag på något vis är neurotiskt kär i mig själv och min konst. Utan det är mer psykologiskt och terapeutiskt korrekt att jag lever i mitt konstnärskap för att påminna mig om mitt konstnärskap. För att annars kan man lätt att glömma bort i den här moderna, liksom stressfyllda världen. Så det är jätteviktigt att ha min konst, att jag ser och får tillbaka den energin och kraften som jag har lagt in i min konst.
Mm.
Här har jag hängt upp det för att påminna mig om att jag faktiskt har ett pågående projekt som jag påbörjade för 15 år sedan.
Mm.
Och många av mina målningar och projekt är ju långsamma. Jag brukar säga att de är organiskt tillkomna för att de följer min egen utveckling. Jag arbetar ju andligt, jag arbetar med min egen utveckling och avveckling.
Mm.
För att ta fram mitt autentiska jag som är i direkt kontakt med mitt högre medvetande eller min inre identitet. Detta är alltså en kortlek.
Ja, det är en kortlek.
Ja, och det du ser här nu det är deltagarna, orakelkortlek. Så det är 22 stycken små målningar på, man kan säga, arketypiska ansikten.
Mm. Eller, med guldramar.
Ja, med gulddetaljer och guldramar och sen är det en text på engelska. Jag skriver mycket på engelska.
Ja, för jag tror att du... Jag har inte gjort det en gång förut.
Ja.
Och då pratade du om det här remember.
Just det, därför att det var rubriken, eller vad kan man säga, namnet på den utställning jag hade på konsthallen 2015 i november. Remember.
Och den här texten som finns här fram, var det den som också fanns där?
Den fanns också med. Den inledde, sen det första man läste så fanns ett antal av mina dikter.
Fantastiskt.
Så det här så har jag på, och det är nästan klart.
Mm-hmm.
Så det skulle kunna distribueras till omvärlden ganska snart.
Det är fantastiskt. Ja.
Ja.
Du måste tala om, du har ju vunnit, för de som inte hörde det förra programmet med dig, för då intervjuade jag dig därför att du blev ju årets kulturstipendiat. Just det.
Mm. Mm.
Så att nu har du lite det som du fick därifrån.
Okej, okay. För er som inte är på plats men hör detta vill jag säga att jag fick en blomsterbukett och så fick jag en stor uppdragen liksom låtsasskylt eller check.
Ja.
Check finns ju inte riktigt idag längre.
Men
ja, det är det du ser nu. Och jag har fyllt i lite nollor på det här.
Ja, det är mycket bra. Det ser ut som du har vunnit flera miljoner.
Ja.
Eller fick vi. Men det, vi tycker väl att du förtjänar det egentligen, eller hur?
Jag tycker också. Jag gillar stora belopp.
Ja.
Och jag skulle inte ha någonting emot att vinna några miljoner.
Nej.
Och, vinna eller få.
Mm. Eller sälja din konst.
Eller sälja min konst.
Mm, precis.
Men jag tycker kul att arbeta lekfullt med affirmationer.
Ja.
Alltså, för det är ju en affirmation av alltså, en stor check, Swedbank, Charlotte Krook, där det står liksom...
Massa pengar.
Ja!
En affirmation, tala om det för de som inte vet vad det är.
Affirm, det är ju att förstärka på engelska, är det inte det? Affirm, någonting att man gör någonting, man förstärker. Så suggestion och affirmation är ju ett sätt att mentalt förstärka någonting med upprepning eller med inre kraft eller inre tanke.
Mm.
Som jag affirmerar någonting som jag vill ha in i mitt liv. Ja. Så kan jag ha olika roliga metoder för mig. Jag kan sätta upp en skrift eller en bild eller ett collage eller någonting synligt som påminner mig om det jag vill ha in i mitt liv. Mm. Så det är väl en affirmation.
Ja, och det är många idrottsmän som ägnar sig åt det.
Oh ja.
För att om man ska hoppa den här höjden så måste man hela tiden ha en bild framför sig hur man hoppar över det.
Man har redan gjort det.
Man
har redan lyckats.
Ja, man har redan lyckats. Mm. Och det är en form av väldigt konkret affirmation.
Ja.
För tänker man att jag kommer att riva, då river man.
Mm. Mm.
Så att det här är en metod för att...
Idrottsvärlden har ju arbetat med mental träning och affirmationer så länge vi kan minnas.
Ja.
Och...
Så att det är inte så flummigt som man tror.
Nej. Nej, absolut inte. Utan det är väl mer så att ge akt också på vad är det jag tänker och känner dagligdags. Hur kan jag styra upp mina tankar till att
skapa någonting.
Skapa det jag önskar och inte bara tänka på det jag inte vill ha.
Mm, precis, jättebra. Mm. Nu tycker jag vi går in för att jag kom hit, Charlotte, för att vi...
En kopp te eller någonting
sånt. Det kanske är trevligt. Kan vi ta lite kopp te? Nu går vi in i köket här så länge.
Mm.
Nu sitter vi här i det finaste rummet nästan, måste jag säga. Charlotte igen med varsin kopp te. Var det nässelte? Vad sa du att det var för någonting?
Ja, det handplockade nässlor torkade.
Det är bra. Det känns väldigt bra, naturligt. Och grejen är så här, varför jag gick hem till dig var ju inte bara för att titta runt i ditt hus eller ditt radhus här eller vad man nu ska kalla det för, utan det var ju för att du och jag träffades på bussen för ett tag sedan och då började vi prata om det här med kreativitet och flow och hur får man igång saker och det var det liksom, vad är det som gör att man klarar av att skapa såna här fantastiska saker som du gör. Och sen pratade vi lite grann om det här med också depression eller var ledsen. Så att jag tänkte vi kunde ägna resten av programmet att du som faktiskt förstår såna här saker, förklara lite hur du tänker på det.
Ja, för det första så måste jag säga en sak, en väldigt viktig aspekt som vi kanske inte direkt tänker på när det gäller kreativitet är ju att våga ha tråkigt.
Ja, det är så.
Oerhört viktigt, oerhört viktigt. Och det är inte bara jag som har kommit fram till det utan det är nog allmänt känt att, eller inom de som forskar om kreativitet och flow och så, att i bristen på så blir vi uppfinningsrika, eller hur?
Mm, exakt.
Och i bristen på stimulans eller någonting att göra eller så, att vi har tråkigt, föder en lust till, om man naturligtvis inte mår dåligt eller liksom är sjuk eller ont i halsen eller sånt där, en lust att skapa. Och, men det måste ju vara förborgat i en glädje, alltså en grundläggande, ett fundament ungefär.
Så fantasin?
Glädjen, fantasin gynnas av att vi inte ha någonting. Och där ser jag ibland på såna här tillrättalagda lekparker och alldeles för mycket stimulans och alldeles för mycket underhållning och så. Det gynnar inte fantasin. Kanske var det så att leka med tandpetare och kottar ändå hade sin poäng. Därför att vi uppfinner saker, vi ser saker, vi låtsas, vi leker. Och det här sätter ju igång kreativitet och fantasi. Så bristen på och att våga ha tråkigt.
Mm. Men jag tänkte, du har pratat förut om såna här saker då på bussen bland annat. För att det finns ju författare och konstnärer, du snackade om Jan Guillou där med, som bestämmer sig. Varje dag 9 så sätter jag mig vid min skrivmaskin och då skriver jag och så skriver jag så här mycket och så liksom blir det ett jobb så mycket annat. Och vissa konstnärer tror jag också kanske jobbar så att man liksom, man gör det som ett jobb. Men det här med inspiration, kan du bara sätta dig 10 en dag, nu gör jag ett konstverk?
Absolut inte, jag funderade just på det du sa. Därför att, till att börja med så vet jag ju då att många författare, de använder vanliga skrivmaskiner och så för att få det här mentala lugnet och trögheten ibland att klick, 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 klick istället för det här snabba digitala som rusar för fort, rusar iväg så att man inte riktigt hinner höra sina egna tankar. Det är en aspekt av att man får en inte bara mental vila, men man får access till tankegångar eftersom man inte stör de här väldigt känsliga alfarytmerna, de här kreativa välbefinnande rytmerna som hjärnan producerar. Och de kan störas många gånger av magnetfält och strålning från elektroniska digitala apparater. Så det är ett skäl till att många konstnärer och författare väljer bort det. Mm. Men jag tänker skillnaden mellan när jag sätter igång, jag kan absolut inte säga att nu är jag kreativ klockan 10, utan för mig handlar det snarare om att jag kan vara inne i en fas där det är väldigt mycket skapande och jag har lärt känna och förstår att så är fallet. Och då kan jag kliva upp på morgonen och genast tänka, när har jag tid och när kan jag sätta mig ner, för jag vet att det kommer. Det är ungefär som föda barn. Mm. Så. Men så kan det också vara vilofaser som är väldigt viktiga, där jag skapar på insidan, jag skapar i det osynliga. Men det är ingenting som har behov av att gestaltas.
Mm.
Och det här är också någonting som med mognad och erfarenhet och ålder kan identifieras och känna att ja, men just nu är jag inte i skaparläge. Därför att precis som jordmån, precis som moder jord eller jorden, behöver vila emellanåt för att inte lakas ut fullständigt. Vi kan inte föda hela tiden, vi kan inte föda gröda, vi kan inte göda hela tiden. Utan,
men
det är nog för att jag är så intensiv också. Jag skapar så intensivt i det jag gör. Så det är så starkt, det är så koncentrerat och innehållsrikt mina alster, så det är inte bara små skisser eller försök utan jag gör.
För det pratar man om mycket där med att hamna i en sån här läge som heter flow, sån här kraft. En kraft som gör att det är enkelt och lätt och liksom känslan är att nu går hur bra som helst i livet.
Mm.
Det är många människor som pratar om det, flow.
Mm.
Är det en begrepp för dig det här med flow?
Ja. Men det är ingenting jag har forskat i. Och jag vet att jag har skrivit säkert hur många böcker och hyllmetrar om just fenomenet. Både intelligens, kreativitet, fantasi och flow. Visst kan jag uppleva flow och snarare se att det är ett alternativt medvetande tillstånd. Som heller inte är något minsta konstigt. Utan vi halkar ju ner där egentligen hur ofta som helst. Mm. Varje gång som vi stannar upp. Kanske hör någonting fantastiskt, någon musik eller kommer i kontakt med någonting som gör att vi glömmer bort oss själva. Vi kliver in i ett annat rum i oss själva och stannar vi där så blir det en slags flow. Vi glömmer bort kroppen, vi glömmer bort oss själva och vi hamnar i ett flöde bara när vi tycker att det ena ger det andra och det är jätteroligt och vi glömmer tid och rum och att vi är kissnödiga och hungriga i princip. Skillnad med mig och väldigt många som jag har förstått en talang hos mig, det är att det här medvetande tillståndet som är en aning alternerat, det är precis som en aning förskjutning på frekvensbandet, inga konstigheter, ingenting, det är att jag har så lätt att kliva dit och jag har så lätt att kliva tillbaka.
Har du det?
Ja.
För det undrar jag hela tiden. För det är faktiskt ett mysterium för mig. Ja. När man då känner den här känslan. Nu är det flyt eller flow eller vad det nu man nu kallar det för. Att det är ingenting som jag kan inte slå på den. Utan plötsligt är man ju där och känner att nu funkar saker.
Ja.
Allting går rätt.
Ja.
Man missar inte en buss. Och allting bara funkar och människor, de man träffar är vänliga. Och så känner man att man är den där känslan av väldigt skön. En skön, men den kan ju bara försvinna. Ungefär som förälskelse. Att det är ingenting, nu ska jag bli förälskad i den här människan. Det är ingenting man kan bestämma. Och heller ingenting som man bestämmer att nu slutar vi vara förälskade. Utan det är också något sånt här tillstånd.
Ja.
Och hur funkar det där tror du?
Jag kan se direkt två skillnader minst. Dels det här du beskriver flow i vardagen. När vi tycker, herregud, det är bara gröna ljus överallt. Jag kör bil och jag träffar på den människan. Och det är precis som, det finns någon form av gravitation. Eller attraktionskraft. Och något positivt och sådär. Och så plötsligt bara så kan vi känna som att ja, men då har vi klivit över på en annat stråk. utan att vi märkte det. Det är en form av flow och flyt när vi är på något vis så öppna inför omvärlden. Det finns allting flödar i kroppen. Flow är ju flöde. Mm. Det finns ingen åtstramning eller blockering någonstans. Det finns ingenting som stoppar upp. Och det här gestaltas ju också väldigt korrekt av att vi tycker att det är bara gröna ljus överallt. Mm. Det är ju en symbolisk översättning på att vi tycker att energi bara flödar. Men det är roligt och allting känns kul och bra och tryggt, och vi får nästan en ny pros i armen, tänker, kan det vara så här? Wow! Vissa dagar, så plötsligt så är det borta. Det är en sak.
Ja.
Men när jag har samma känsla i mitt konstnärliga skapande, så kan jag, alltså jag, fast där, jag vill nog ändå tillstå att jag har en extravagant förmåga, och det har att göra med min schamanska natur, att jag kliver in i världen och kliver ut i dem, för jag är hela tiden medveten om vad jag gör. Så att oavsett hur involverad och hur överlåtande jag än är där jag befinner mig, så har jag alltid någon form av dubbelhet. Om man säger så här, en del av min personlighet vet exakt vad klockan är, vet exakt vad som finns i kylskåpet och vet exakt när det är dags att hämta sonen från fritids. Och det är ju väldigt fantastiskt att det är så för mig, för att det betyder att jag blixtsnabbt kan kliva ur det här och fungera skitbra så här, i det normala livet.
Ja. Mm.
Och det vet jag att en del konstnärer har ju problem med.
Ja.
Därför att de vet inte riktigt hur de ska hantera de här olika tillstånden. Nej. Och naturligtvis är det ju ofta så att det är roligare att vara i det kreativa flowet än att vara på väg till fritids och hämta barnet.
Och det man har pratat om väldigt mycket nu på sista åren, det är med många som faktiskt kommer ut och säger att de är bipolära.
Mm-hmm.
Det här med
vad är det för något?
Monodepressivitet.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, det här med att man känner sig att, och de, det är människor som vill vara maniska och så hamnar de sen i någon slags depression.
Mm-hmm.
Och vi andra som kanske inte har någon diagnos eller någonting sånt kan ju känna liknande grej, att ibland så går det jättebra, allting bara klaffar. Och sen hamnar man i ett läge där man inte känner sig sugen på att göra någonting. Och man är fantasilös. Eller ens kreativitet är noll och allting är bara jobbigt och svårt.
Mm.
Och sen kan man verkligen falla ner i riktiga depressioner. Och sen, jag kan inte speciellt mycket om det här, men det här är ju liksom normala tillstånd som vem som helst egentligen kan känna.
Absolut. Och jag har genast en analogi som kom till mig. Ja. Ja, det är ungefär som att gå från en fest när det är som roligast i tid. Och jag tror att många människor som upplever den här extrema baksmällan, den här kreativa baksmällan från att ha varit ett fantastiskt tillstånd, som då definieras som maniskt, därför att det är en slags overdrive. Det är inte liksom femmans växel, det är sjuans växel. Och man tycker allting går liksom jättefort. Och sen så hamnar man i en extrem baksmälla när man upplever hur den verkliga världen egentligen är och vilka lagar som gäller och vilka begränsningar som definierar allting, inklusive oss själva här på jorden som människor. Och så jag tror mer att den här andra sidan av det maniska är en depression över att inse att ja, men det är ju inte där jag har mitt fäste. Det är ju inte det som menas eller som definieras som den konkreta funktionella världen. Det är visserligen någonting som är ekvivalent, alltså i form av upplevelse.
Mm.
Men det blir en så oerhört stor kontrast. Och den kontrasten kan upplevas som depression.
Mm.
Och när jag sa det här med fest. Jag till exempel, jag dricker inte alkohol. Inte intresserad. Jag har så kul ändå. Och jag är inte intresserad av baksmällor eller någonting. Och när jag går på en fest så går jag hem ganska snabbt.
Ja.
Och jag säker, du är morgonmänniska precis som jag, och upplever inte den här baksmällan. Och likaså när jag skapar då, som jag har antytt, så avslutar jag i tid. Därför att jag har någon form av medvetenhet i allt jag gör. Och det är den här också talangen, den här att vara i två världar samtidigt. Jag står alltid med ett ben i den kreativa världen, i den schamanska om man så vill, och ett ben i den här världsliga världen. Och jag har inget problem med det. Jag har full balans.
Jag skulle vilja fråga dig jättemycket mer om det här med schamanism. Men nu har vi
2 minuter kvar.
Vi har, precis, vår programtid är egentligen redan slut. Men så att vi, skulle kunna, vi kanske skulle kunna göra till program sen så småningom lite mer det här med din shamanska förmåga. Mm. Nu ska du få kolla, eller nu ska vi bara kolla på en sak här.
Mm. Ja, alltså jag sparar ju ibland och gör det olika politiska saker och är oerhört intresserad av det mesta som rör både politik och kreativitet, fantasi och så vidare. Matti Bergström. Jag nämnde Jan Guillou förut, men det kan vi ta någon annan gång.
Ja.
Okay. Matti Bergström är, eller vad tror jag, han är säkert inte kvar. Han var gammal redan då. På 90-talet så väckte han stor uppmärksamhet. Och det skrevs väldigt många bra artiklar i Dagens Nyheter. Början av 90-talet. Matti Bergström, professor i neurofysiologi på Helsingfors universitet. Och hjärnforskare. Och här har jag sparat ett litet utklipp. Sådär. Han skriver som rubrik. Fantasi kan ge högre intelligens. Forskare vill införa VQ som begrepp. Framtidens skola borde bygga mindre på det logiska och mer på fantasi. Då skulle vi ta tillvara på vår högre virtuella intelligens enligt hjärnforskaren Matti Bergström. I dagens samhälle talas det om 2 sorters intelligens. Logisk intelligens och emotionell intelligens, IQ och EQ. Det är säkert många som känner igen det. Men hjärnforskaren Matti Bergström ville föra in ett tredje begrepp, nämligen virtuell intelligens. Som han menar att framförallt barn och unga har en naturlig, självklar fallenhet för. Men han menar på att skolan som är byggd idag hämmar medvetandet till förmån för rent logiskt kunskapstänkande. Vi säger sitt still, tänk logiskt, förklarar Matti Bergström när han höll sitt föredrag sist. Vi tvingar barn till rent logiskt tänkande och då förloras den virtuella intelligensen. Och lösningen ligger i att vi måste ha fantasi, lek och sagor och drömmar i skolan. Det hör ihop i samma värld, möjligheternas värld. Och han menar på det att barn blir som zombies och som slavar och för tidig kunskapsinlärning hämmar hjärnans utveckling. Alltså, så barnen måste få vara vilda och kaotiska, menar han, den här hjärnforskaren. Tidiga krav på kunskap och disciplin hämmar deras utveckling. Och för tidig kunskapsinlärning och för tidig skolgång hämmar hjärnans utveckling. Därför att de delarna som har med fantasi och lek och apropå det här med att ha tråkigt och göra ingenting. Så här, de utvecklas inte om man hela tiden premierar det logiska tänkandet och sitta still och teoretiska kunskaper och sånt. Och det här är, han var ju verksam i början på 90-talet, skrev flera böcker, bland annat Barnet, den sista slaven. Mm. Som var väldigt provokativ och väldigt kontroversiell. Och jag menar, idag skulle han säkert ha blivit definierad som konspirationsteoretiker. För han menar på att samhället medvetet fostra barnen till att bli lydiga slavar åt näringsliv och åt liksom samhällets institutioner, inte fritt tänkande intelligenta individer. Mm. Så han trycker väldigt hårt på det här med att vi måste ha fantasi, kreativitet, lek för våra små barn för att de ska utvecklas till fria individer.
Mm. Jag tycker det här var ett jättebra slut på det här programmet för det, nu har vi gått från Charlottes Kroks fantastiska hem här på Graningsringen till vetenskapen.
Ja.
Som egentligen ger dig rätt.
Ja, fast jag måste inte ha rätt.
Ja, men alltså jag vill
bara
ta
om. Väldigt roligt. Ja. Väldigt roligt.
Ja. Så att vet du, vi kan väl sluta här och hoppas att vi får höra dig mer på Tyresöradion, Charlotte.
Det får ni absolut göra.
Tack så mycket.
Tack.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Och jag har alltså varit hemma hos konstnären, Tyresökonstnären, Charlotte Kroks.